Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Psykologerna. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Sirsky och Lars Klintvall. Och idag ska vi prata om panikattacker och paniksyndrom.
Yes.
Och jag tänker att jag ska intervjua dig lite, för det är du som är experten på det här.
Ja, du vet.
Berätta, vad är paniksyndrom då?
Paniksyndrom kan man säga är den ångeststörning som man kallar det när man har återkommande panikattacker och är rädd för de panikattackerna. Så att man utvecklar helt enkelt en rädsla för panikattacker som kommer att påverka livet. Och då kallar man det paniksyndrom.
Vadå, har inte alla rädsla för panikattacker?
Men mer eller mindre kan man nog säga. Alltså, panikattacker, om vi börjar med att definiera egentligen vad det är, för det kan ju vara ett begrepp som används lite hit och dit, men det finns en definition. Och panikattacker är som en våg av intensiv rädsla som liksom man kan uppleva att många beskriver att det kommer som från en klar himmel. Man tycker att allting är bra, så bara slår det till. Och så är det en väldigt, väldigt kraftig känsla av rädsla och obehag. Och vågen kan vara ungefär 10 minuter, en kvart. Fast det brukar vara som jävligast kanske i 1 eller 2 eller 3 minuter. Ganska kort tid liksom, innan det faktiskt börjar gå över.
Men vadå, måste det vara att det är från klar himmel? Förlåt, ledande fråga. Det är också en panikattack om man får det för att man träffar en hund och man är jätterädd för hundar.
Ja, precis. Men det kallar vi ju inte paniksyndrom.
Nej, just det. Men man kan få en panikattack.
Precis. Ja. Men panikattacker som är liksom... Panikattacker brukar man uppleva att de kommer ganska sådär plötsligt. Och det som händer i kroppen, det är massa saker. Det här är ju liksom det här fight or flight-mekanismen som vi har i våra kroppar som aktiveras. Man får hjärtklappning, man kan få en känsla av andnöd, man får tryckkänsla över bröstet. Man kan börja skaka, darra, svettas, bli torr i munnen, känna att det är svårt att svälja. Må illa, bli yr i huvudet, få stickningar och domningar i händerna, fötterna, vaderna, underarmarna. Och så får man en massa negativa tankar eller obehagliga tankar, upplevelser av att man kanske håller på att bli galen eller man håller på att dö eller någonting. Så att det är liksom en attack som på något sätt slår hela systemet liksom, påverkar allt.
Är det någon skillnad på när vuxna och barn har en panikattack?
Ja, det är det, därför att barn har oftast inte panikattacker som är lika åtminstone beskriver inte barn panikattacker lika tydligt som vuxna. Vuxna beskriver alla de här olika symptomen som jag precis nämnde. De kan svara på, fick du hjärtklappning? Ja eller nej. Mådde du illa? Ja eller nej. Men barn beskriver ofta mycket mer övergripande. Det kändes jättejobbigt, det var jättehemskt, jag fick ont i magen, jag mådde illa, jag blev kissnödig eller så. Så det är liksom, barn beskriver aldrig, jag har aldrig hört ett barn säga det pirrade i fingrarna, det domnade eller sådär. För att liksom differentierade beskrivningar kan nästan inte barn ge.
Alltså det är en språklig sak att de inte kan benämna det som där, händer i kroppen.
Jag vågar faktiskt inte säga om det bara är språkligt. Jag tror att också att barns kroppsupplevelse inte är lika differentierad, så att de inte heller liksom känner det på samma sätt, utan det blir mycket mer fokuserat runt magen liksom. Mitt i kroppen.
Men okej, det där är liksom själva panikattacken. Vad sa du det andra? Paniksyndrom?
Du frågade, blir inte alla rädda för det här? Först och främst kan man säga så här, nästan alla människor har panikattacker någon gång i sitt liv. Jag tror att man har räknat att det finns studier på att typ 80% av alla människor upplever någon gång en panikattack. För att en panikattack är en extremt intensiv stress attack.
Alltså stress och ångest.
Stressupplevelse. Mm. Stress och ångest, alla de här, stress, ångest, panik är ju egentligen samma kroppsliga reaktion. Sen kallar vi det olika beroende på vilket sammanhang det dyker upp. Men kroppen vet ju inte att nu är du stressad eller nu är det livsfarligt eller nu har du bara tänkt något jobbigt. Utan kroppen har ett sätt att reagera och det är det här. Så alla människor i princip kommer någon gång under sitt liv att få en panikattack. Men alla kommer inte att bli rädda för det. Alla kommer tycka det är obehagligt när det händer, för det är obehagligt. Men en del kommer kanske bara tänka, åh fan, nu var jag verkligen stressad, nu mådde jag inte bra. Ah, ja, det här var inte så farligt, det gick ju över, jag vet ju att det inte är något farligt.
Mm.
En del kommer att uppleva det som så fruktansvärt obehagligt och skrämmande att de blir väldigt rädda för nästa gång det här ska hända. Och då börjar man närma sig det här paniksyndrom.
Det vill säga att man börjar undvika situationer där man tror att det kan hända igen.
Ja, precis. Och bli begränsad av det undvikandet.
Mm. Och vad kallar man det när man liksom går över till det här undvikandet? Det är det som är paniksyndrom.
Ja, det kan man säga. Precis. Sen finns det som man brukar kalla agorafobi. Som är, eller agorafobiskt undvikande. Som är att man undviker platser där man är extra rädd att det här ska hända. Så att man knyter den här upplevelsen av panik till vissa platser. Oftast är det då alltså platser där man känner att om det skulle hända så skulle jag vara väldigt otrygg eller skulle vara extra hemskt om det hände där. Och det är ju ofta till exempel kollektiva färdmedel, platser där det är mycket folk och trångt där man inte snabbt kan liksom ta sig ut om det här händer eller så. Så att en del människor med paniksyndrom, då kallar man det paniksyndrom med agorafobi, de blir också, alltså hamnar att undvika platser och blir kanske väldigt hemmabundna.
För agorafobi, alltså torgskräck, det tänkte jag i alla fall innan jag visste någonting, att det betyder att man var rädd för liksom en öppen yta.
Det är ju liksom så som begreppet väl har använts för väldigt länge sedan, men det är inte så, alltså kliniskt så är det inte det det betyder.
Man är inte rädd för torg som sådant.
Nej, precis.
Man är rädd för att inte kunna.
Exakt, så det där är liksom felaktig beskrivning av det begreppet.
Mm.
Så att liksom där man tror då att en del som säger torgskräck, att de är rädd för att gå över stora öppna ytor till exempel, nej det handlar inte om. Utan personer med agorafobi kan vara rädda för att vara på ett torg om det till exempel är en folksamling där. Därför att står man mitt i ett torg, hur kommer man ut om man känner just de här extremt starka symptomen och tänker att man håller på att dö? Då vill man ju inte stå i en folkmassa och sitta fast i det. Liksom.
Mm.
Ja,
men är det också vanligt då med barn att de är rädda för till exempel som du sa åka buss, åka tunnelbana?
Ja, det är inte så ovanligt. Det som är, alltså hur det yttrar sig hos barn är ju ofta att de kommer och många tar snarare upp rädslan för att de ska kräkas eller kissa på sig eller bajsa på sig i situationer där det inte skulle vara kul.
Mm.
Vilket ju typ är alla situationer, nästan. Och då kan det vara så att, nej men då vågar barnet inte åka tunnelbana till exempel, för det finns inga toaletter. Vad gör jag om jag plötsligt börjar må illa eller blir bajsnödig på en tunnelbana? Det går ju inte. Och i klassrummet, hur ska jag göra? Jag måste gå på toaletten varenda rast, så att jag är säker på att jag inte blir bajsnödig under en lektion till exempel. Och jag måste sitta vid dörren så att jag snabbt kommer ut. Så det är, alltså där tror man ju lite att den här formen av liksom rädsla för att må illa eller för att bajsa på sig eller så, som vi ser hos barn, kanske är uttrycket för paniksyndrom fast i barnålder. Därför att paniksyndrom debuterar oftast i övre tonåren eller vuxenålder.
Och då är det panikattack specifikt?
Ja, men precis. Då är det liksom den här beskrivningen av panikattacken och det agorafobiska undvikandet. Så det kanske är samma sak, men barn beskriver det på ett annat sätt, upplever det på ett annat sätt, beskriver det på ett annat sätt. Och då hamnar vi mer i att prata om rädsla för att må illa eller bajsa på sig.
Är det alltid så att man... att ett barn som har paniksyndrom har faktiskt fått en panikattack eller kräkts i någon sån här situation eller bajsat på sig i någon sån här situation?
Nej, absolut inte. Nej, absolut inte. Utan det är ju... alltså, barnet kanske då har haft en stark obehagskänsla och känt sig till exempel, fick ont i magen, mådde illa och blev rädd för att han eller hon skulle kräkas.
Utan att det hände?
Ja, precis. Absolut. Det har nästan aldrig hänt. Det kan ha hänt, för alltså, det kan ju vara barn som har varit med om det, men det är otroligt ovanligt. Utan det är mera rädslan att det var så jobbigt och jag mådde jätteilla, det där vill jag aldrig vara med om igen.
Eller att man har sett någon annan göra det och man vill inte vara med om någonting som någon annan har gjort?
Ja, det kan det vara, fast det brukar vara ändå kopplat till ett starkt eget obehag. Ja.
Okej, hur vanligt är det här då, hos vuxna och hos barn?
Ja, men hos vuxna så... räknar man väl med ett par procent upp till 10% eller så.
Paniksyndrom.
Paniksyndrom,
för 80% hade panikattacker.
Ja, men precis. Men att ha en enstaka panikattack, det får man ingen diagnos för.
Mm.
Det får man räkna som. Det är en del av att vara människa.
Det är en del av livet.
Precis. Sen finns det lite olika studier när det gäller, alltså som sagt, hos små barn är det väldigt, väldigt ovanligt. Vi ser det nästan inte hos små barn. Det är extremt ovanligt. Att
alltså förskola?
Ja, upp till 10-12. Mm. Däremot då i tonåren, det är den vanligaste debutåldern. Alltså när det gäller barn och ungdomar, det kan debutera i vuxen ålder också. Och där har man sett, som det alltid är med så här vanlighetsstudier, att det är extremt spretiga värden. Vissa studier säger att det är 2% av alla skolungdomar har paniksyndrom. Vissa säger att 10% av alla barn och ungdomar har paniksyndrom.
Men det beror bara på var man drar gränsen.
Antagligen, och vilken population man frågar. Mm. Hur brett man kollar liksom.
Mm.
Men kan vi säga så här, det är inte ovanligt.
Mm. Men var man drar gränsen då? Vad är ändå rimligt att dra någon sorts gräns? Förlåt. Alltså så här, ja, när man ska man söka hjälp för det här tycker du?
Man brukar ju sätta diagnos när det finns ett personligt lidande liksom. Jag menar, att, som sagt, att ha en panikattack och aldrig mer, nej, men det är väl inget stort lidande i det. Men att faktiskt säga, nej men inte längre vill jag gå hem till kompisar för man är rädd att man ska börja kräka, alltså må inne hos dem.
Mm.
Att inte våga ta sig till ställen för man är rädd för att man måste gå och besöka en toalett. Att vara upptagen på lektionerna av att tänk om jag kommer börja må dåligt snarare än vad undervisningen handlar om. Liksom när det börjar inkräkta på livet, då tycker jag att man ska söka hjälp.
Mm. Okej, som med de andra diagnoserna.
Ja, exakt. När man inte mår bra kan man ju se om man kan få hjälp.
Ja. Är det någon könsskillnad? Är det mer?
Ja, mycket vanligare hos tjejer, såklart. Eller framförallt hos kvinnor, ska vi säga, om man tittar på studierna, för då har man tittat på vuxna.
Okej. Ja, det är ingen sån effekt hos barn?
Nej, jag tror att den är betydligt mindre i alla fall hos barn.
Okay.
Men det drar ju sen, liksom, som med alla ångestproblem, att sen drar kvinnorna iväg någonstans från puberteten uppåt, så blir det mer flickor och kvinnor.
Mm. För killarna har tagit livet av sig, så de finns inte kvar.
Nej, men killar har kanske är ju vanligare i vissa andra diagnosgrupper.
Ja, exakt. Ja, precis. Just det.
Kanske inte tagit livet av sig ändå.
inte, usch. Nej. Det här får inte hända. Okej, kan man säga någonting liksom om varför man överhuvudtaget utvecklar paniksyndrom? Varför bara vissa gör det? Som du säger att många får panikattacker men inte alla går vidare, precis, till paniksyndrom.
Där finns ju den här liksom förklaringsmodellen som vi har till alla ångeststörningar egentligen. Att det är flera faktorer som samverkar. Det kan vara ärftliga faktorer som spelar roll. Att det finns andra i familjen som har ångest av olika slag. Att man har liksom en benägenhet att reagera med ångest. Och tycker att det är väldigt obehagligt och liksom så.
Och det betyder alltså att man också har dragit på sig andra fobier och sånt där, gissar jag?
Nej, men att man har risk för det.
Ja, precis. Ja, men
ja, just, precis. Just. Man behöver inte ha gjort det, men det kan ta sig det uttrycket eller paniksyndrom.
Mm.
Sen kan det ju finnas sociala faktorer, att man har sett andra, alltså har anhöriga och man ser hur de reagerar och blir rädda av det eller så. Och sen kan det ju finnas miljöfaktorer på något sätt, att man kanske hamnade i en livssituation. Det här att det debuterar hos tonåringar till exempel, det är inte så ovanligt att det debuterar i perioder i livet som är ganska tuffa för många. Till exempel när man ska börja gymnasiet eller när man tar studenten. Liksom den här livsomställningen där mycket ställs på sin spets på något vis.
Är det för att man liksom har en höjd stressnivå?
Ja, för att det är en jobbig period i livet och man har... man är känsligare liksom. Högre stress, mera rädsla för vad som ska hända, mer osäkerhet, och då blir man lite mer mottaglig för den här, alltså, om man har den här sårbarheten,
typ att man sover sämre, skulle det
vara, ja, absolut, en period till exempel av mycket tentor och prov, av hög stress på det sättet, en relation som tar slut, att man blir, det kan också vara debuten, att man kanske blir, jag ska inte säga allvarligt sjuk, men sjuk. Till exempel så har jag träffat flera som har utvecklat det här efter att de har haft körtelfeber. För det är en ganska tuff sjukdom för många. Man är sjuk, inte för alla, en del har ju körtelfeber nästan obemärkt. Men en del är sjuka i flera veckor, har feber i flera veckor och liksom mår ganska dåligt rätt länge. Och är sen dessutom, man kallar att man är konvalescent en bra period. Man får till exempel inte träna, man får inte riskera slag mot magen och så efter att man har haft körtelfeber. Så man är liksom nedsatt. Och det skulle också kunna vara att liksom, nej, men då är man lite mer mottaglig på något vis för den
här sorten. Är det för att man också blir liksom att man, nu bara spånar jag här. Alltså kan det också vara för att man är då i en situation där man har... när någon säger till en så här, att kroppsliga signaler kan vara farliga.
Att det skulle liksom... också kunna bidra, absolut. Att man är lite mer lyhörd för kroppens signaler just då. Ja. Och så blir man lite rädd för att man känner av det här. Och så blir man upptagen, och så liksom hamnar man i en ond cirkel av rädsla och upptagenhet och så.
Ja. Mm. Precis, för det handlar ju väldigt mycket om det här med att man liksom skannar av kroppen och letar efter tecken på att det skulle kunna vara en ny panikattack.
Precis.
På väg, såklart. Ja, precis. Förlåt, nu avbröt jag dig. Du pratade om vad det var. Dels finns det den här medfödda ångestbenägenheten.
Precis, men och troligen är det kombinationen av de här, att man har en medfödda ångestbenägenheten. Man har en situation som just då är pressande.
Mm.
Och man har kanske en rädsla för att utveckla det här också. Så att det är liksom flera faktorer som samverkar och som gör att just då råkade det hända för den här individen.
Mm. Och vad är, liksom, är det vanliga att det här brukar gå över av sig självt? Det är klart att det måste vara vanligt att man får en panikattack, är rädd för det, att få en till
ett tag,
under en period och sen släpper man det.
Mm. Liksom. Och de träffar vi ju inte. De söker ju inte hjälp.
Just det.
Utan de vi träffar är ju de som, där det har blivit problematiskt.
Mm. Och vad gör man då? Kan du liksom jättekort sammanfatta vad en behandling går ut på för panik?
Ja, men då gör man ju... det som vi alltid gör, man börjar med en noggrann analys, kartlägger. När började det här? Hur tar det sig uttryck? Vad gör du när det händer? För det är vi ju väldigt intresserade av.
Vad gör du när du blir orolig?
Ja, precis. Vad har du hittat för strategier för att det inte ska hända? Vilka situationer undviker du? Hur agerar andra människor i din närhet när det här händer? Liksom, instruerar du folk att de ska göra si eller så? Eller, sådär?
Mm.
Eller har folk på eget initiativ börjat... säga vissa saker till dig eller så.
Mm.
Allt det här som man kan tänka sig att det också faktiskt bidrar till att vidmakthålla problemet snarare än att...
Alltså de här säkerhetsbeteendena som vi sen kommer vilja plocka bort.
Ja, precis. Flyktbeteenden.
Vad kan det vara? Vad är liksom vanliga grejer som barn gör när de känner att en panikattack skulle kunna vara på väg?
Alltså det första som är vanligt, det är ju att barnen överhuvudtaget undviker de här situationerna.
Mm.
Att de har börjat liksom på något sätt skanna av sin omgivning och se att dit vill jag inte gå för att där vet jag inte vad som gäller.
Mm.
Och där brukar jag må dåligt eller där har jag mått dåligt eller så. Så, att man liksom, så undvikandet är ju en väldigt stor grej.
Mm. Typ om man går istället för bussen.
Ja, eller man ber inte sina går föräldrar alls. Stannar hemma.
Stannar hemma. Ja, men om man ska till skolan menar jag typ så här, att man hittar,
precis. Ja, men det kan vara att man, precis. Eller att man då, om jag ska åka buss, då ska jag sitta längst fram i bussen.
Mm.
Jag ska lyssna på musik hela resan så att jag är distraherad hela tiden.
Mm.
Det gör ju massor med människor.
Mm.
Men kanske inte syftet att vara distraherad för att inte få ångest.
Mm.
Och det är ju då liksom ett beteende som man har lagt sig till med.
Mm. Vuxna har väl med sig medicin, tänker jag, för att undvika panik.
En del vuxna har det. Och en del barn kanske har till exempel, jag måste ha min vattenflaska med mig så jag kan dricka om jag känner att det känns konstigt på något sätt.
Mm.
Jag måste ha några tabletter som jag kan suga på, alltså typ halstabletter eller någonting.
För att distrahera mig också.
Ja, eller för att liksom, om jag tuggar på någonting då försvinner känslan av illamående.
Mm.
En del kanske har börjat trixa med hur de äter. Jag vill inte äta för mig, jag vill inte bli mätt för det känns obehagligt i magen. Och då väcker det rädslan av att jag ska må illa. Jag vill inte bli mätt så att jag kanske blir bajsnödig.
Mm.
För att har man saker i magen så kan de vilja komma ut.
Mm.
Så att det finns liksom massor, eller jag har exakt kartlagt var alla toaletter är på ställen där jag är. Och jag ser till att de inte, så det är väldigt jobbigt om de är upptagna. Så att om någon annan går på toa, då behöver jag också gå eller så.
Mm.
Så
att liksom. Och då är ett säkerhetsbeteende då, är att man hela tiden kollar av det där.
Att kolla var toa, ja precis.
Man, Du sa också det här med hur man instruerar andra, instruerar sina föräldrar i sig.
Ja, men precis, att man kanske liksom, men du måste hjälpa mig att leta efter toaletter eller du måste se till att vi hamnar på rätt plats på bussen eller på tunnelbanan eller så, eller eller liksom den sortens, eller du måste tala om för mig att allting kommer att gå bra eller att jag inte, liksom, att det inte är farligt eller så.
Vet föräldrar det här? Alltså vet de så här, ja han gör det här för att han tror att han kommer få en panikattack?
Jag skulle säga att föräldrar vet kanske inte allt, men ganska mycket. Men föräldrar vet inte alltid hur de ska hjälpa på rätt sätt. Så att de liksom går med i det fast de inser att det här är nog inte så bra. Men okej, vi gör så här då, för då kommer du till skolan och det är ändå viktigt.
Mm. Det är ju sant.
Och rimligt.
Ja. Mm. Eller hur?
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Okej, förlåt. Så det här är liksom kartläggandet av de här säkerhetsbeteendena som man gör för att inte få panikattacker.
Exakt.
Så de vill man veta vilka de är?
De vill man ha koll på. Allt det här, säkerhetsbeteenden, undvikanden, flyktbeteenden, allt det vill man ju ha koll på. Mm.
Är det olika, tre olika saker?
Ja, de är överlappar, men det är lite olika kategorier.
Okej.
Men det som man sen gör i behandlingen, det är att lära barnet, vad är det här med ångest? Hur funkar det? Vad är det kroppen håller på med? Varför känns det så här? Och att det här faktiskt är ett larmsystem vi har i våra kroppar som är helt ofarligt och som till och med är bra, som vi behöver.
Mm.
Så det att liksom få kunskap om att det här som du tror betyder att du håller på att kräkas eller att det liksom är något, verkligen fara på gång, det är i själva verket bara ditt larmsystem som gör det ska, fast det har blivit lite överkänsligt.
Det är klart att det måste vara, inte småbarn, men kanske tonåringar kan väl ha såna här idéer om att panikattacker är, om jag får en panikattack så kommer jag hamna på psyket, eller att jag kommer klättra i taket och det kommer bli en pinsam situation, jag kommer börja skrika av panik, alltså man har sådana
föreställningar också.
Föreställningar, liksom. Eller är det så att de har det?
Jag skulle säga att tonåringar kanske ändå, ja men en del av det, men kanske att man håller på att dö eller att man håller på liksom, ja, någonting hemskt håller på att hända med en.
Men hur mycket är det liksom att man liksom informerar om den faktiska panikattacken? Så.
Mycket. Alltså det är ju inte så att vi håller, att liksom man lägger flera sessioner på det, men att ge kunskap är viktigt, därför att förstå vad som händer när det händer är ju faktiskt en ganska bra plats att vara på. Liksom. Det gör ju hela allting mycket enklare att stå ut med. Och att veta redan innan att okej, okay, nu ska jag åka buss till skolan. Det här tycker jag är jobbigt och nu kommer min kropp snart börja hålla på med sina grejer. Men nu vet jag vad det är den gör. Jag vet vad jag ska förvänta mig. Jag vet vad det är som händer. Så bara det är en viktig behandlingsinsats.
Skulle du säga att syftet med behandlingen, det är lite stickspår, är att de ska få färre panikattacker? Är det utfallsmåttet? Så här?
Nej, ja, det där beror på. I forskning är det ju det. I forskning så tittar man ju faktiskt på det.
Ja, men i terapin?
Ja, i terapi så är vi ju mera ute efter att du ska kunna leva så som du vill leva, oavsett om du har ångest eller inte. Sen är ju faktum att när du lever som du vill och inte längre är rädd för din ångest, så får du mindre ångest.
Just det.
Så att vi kommer dit i alla fall.
Men jag gissar att barnet säger, jag vill inte ha fler panikattacker.
Nej.
Kan du hjälpa mig med det?
Barnet säger, och den vuxna säger, jag vill inte ha mer panik. När jag inte längre har panik, då ska jag börja göra de här sakerna.
När jag kan vara 100% säker på att jag inte kan få en panikattack, då kan jag åka buss.
Och det kan inte vi hjälpa till med, utan det vi kan säga är, du måste börja åka buss. Trots att du har panikattacker. Så att du ser vad som händer när du har panik och att det faktiskt inte är farligt. Att det faktiskt går över av sig själv. Att det faktiskt blir lättare och lättare. Så att liksom, vi kan inte mötas i, först tar vi bort det jobbiga, sen kan du börja leva.
Just det.
Därför att sådana metoder har inte, alltså, hade vi haft det så hade ju det varit grymt. Ja. Och vi hade kunnat göra det åt våra klienter, men det kan vi inte. Och bara strävan efter det vet vi att det fäller krokben för många. Utan här handlar det ju då, liksom, när man har fått den här psykoedukationen som vi kallar det, alltså man har lärt sig vad det är, då handlar det om att gradvis närma sig svåra situationer och uppleva de här kroppsliga symptomen och notera vad som faktiskt händer. Att nej, det händer faktiskt inte så mycket. Och det här gör man ju på olika sätt då, utifrån den här analysen. Ibland provocerar man kroppsliga symptom för att känna på dem i en väldigt kontrollerad situation.
Vad betyder det? Vad gör man?
Man kan göra olika saker för att kroppen ska liksom börja kännas ungefär så här. Vi kan inte framkalla riktigt panikattacker, liksom, men vi kan framkalla en del. Alltså hjärtklappning till exempel kan vi framkalla genom att bara springa i en trappa. Om man tycker att hjärtklappning är väldigt obehagligt, spring upp och ner för en trappa en stund så kommer du få hjärtklappning.
Mm.
Det som de flesta av oss kallar för att man är liksom trött och andfådd och så.
Alltså man provocerar, då menar du liksom att man skapar en situation.
Precis.
som patienten, barnet, tänker det här skulle kunna ge mig en panikattack.
Nej, inte en situation, utan man försöker framkalla de kroppsliga symptomen så att man kan känna lite på dem och se, ja, det är inte så farligt att ha hjärtklappning. Så okay. Här känns ju det när jag sitter här hos en terapeut och egentligen vet att det finns inget farligt här och så.
Mm.
Sen kanske man gör det hemma med sin mamma och pappa och så. Så att när man sen får hjärtklappning i den här situationen där man tycker det är väldigt jobbigt att det händer, så har man börjat bli liksom bekväm med hjärtklappning.
Mm.
Så det är det man vill åt. Att liksom...
Vad skulle du kunna ha mer? Springa i trappa för att få hjärtklappning? Vad skulle
springa i trappa för att få känslan av annöd och tryck över bröstet och så.
Ja.
Snurra en snurrstol för att få framkalla yrsel.
Ja.
Det finns lite olika såna här.
Säg fler, det är kul.
Ja, nej, jag säger inte fler. därför att det här tycker inte jag är någonting som man gör på egen hand.
Ah, okay.
Utan det här behöver man göra lite kontrollerat ändå.
Okay.
Så att det får man ändå göra inom ramen för en behandling.
Okay, don't try this at home.
Nej, men jag tycker inte det, för det kan bli fel.
Okay.
Och då blir det inget bra. Så då kommer barnet bara bli ännu mer rädd.
Just det. Lite samma som med fobibehandling som vi pratade om
tidigare. Ja, och med precis, och med resten av den här behandlingen också. Att liksom, de flesta har kanske tänkt att ja, men då, om barnet är rädd för att åka buss får vi åka buss en stund. Ja, men det är inte säkert, det är inte så enkelt att det bara handlar om att åka buss. Det är trots allt så att vi har ganska många års utbildning innan vi guidar folk i det här. Därför att det behöver göras på ett sätt så att barnet faktiskt lär sig hur bussåkandet kan gå till utan att vara så jobbigt. Men i behandlingen så jobbar vi med att utsätta sig för det man är rädd för. På ett stegvis kontrollerat sätt så att man kan dra nya lärdomar av de situationerna.
Mm. Det låter ju som att föräldrar kommer vara en stor del av liksom behandlingen.
Ja, föräldrar är alltid en stor del av barns behandling kan man säga.
Och då är det typ vadå, att de ska sluta ge de här löftena om att det inte kommer att komma en panikattack?
Ja, det är också, man kan säga att föräldrarna ska vara med barnen i det här på ett sätt som hjälper barnet snarare än vidmakthåller rädslan.
Mm.
Och då behöver föräldrarna lite information. Men bara det att föräldrarna också får god kunskap om vad panikångest är gör ju att de inte heller blir rädda när det händer. Utan att de kan sitta bredvid barnet som har panik och vara lugn.
Mm.
För de vet, alltså, jag vet vad det är du är med om nu. Och jag vet att det här är helt ofarligt.
Det kommer
och
gå
det
över.
Är jobbigt för dig nu.
Mm.
Men det är ingenting annat. För att många föräldrar som är med sitt barn när de får första panikattacken, de kanske tar barnet och åker till akuten. För de har en unge som är i upplösningstillstånd och klagar på en massa kroppsliga, kraftfulla symptom. Då ska man vara bra cool som förälder för att säga, är du, det där går över.
Mm.
Utan då tar man kanske det säkra för osäkra och så åker man in.
Mm.
Men när man vet vad det är som händer, då kan man ju sitta bredvid och säga, jag vet att det är jättejobbigt för dig nu. Jag vet att det här är, liksom, gör ont överallt och att du bara vill bort från det här. Och jag vet att det inte är farligt och att det kommer gå över.
Mm. Så och det, då, är en helt det vill man ha någon i ryggen som kan garantera ändå så att man vågar göra det. Vara så där cool.
Ja, de flesta behöver den kunskapen för att göra det. Och den har ju de flesta inte. Bara sådär. Det är liksom inte allmän kunskap för de flesta.
Hur bra funkar den här behandlingen då? Om man går i...
Ja, men bra. Det här är ju effektiv behandling som tar ett par sessioner. Alltså 5-10 sessioner kanske.
Skulle du säga att det här är en av de enklare behandlingarna?
Ja, det är ju det. Det tror ju inte den som har paniksyndrom kanske. Men för oss som behandlare så är det ju faktiskt en ganska tacksam behandling. Delvis för att de här personerna ofta är väldigt... liksom, motiverade att bli av med det här, för det här är inget kul.
Mm.
Så att liksom, det är lätt att jobba med.
Alltså alla de här begränsande grejerna är så jobbiga så att man
precis.
Är motiverad att faktiskt göra något.
Exakt.
Åt.
Ja. Och sen är det faktiskt ett tillstånd som vi har bra behandling för.
Mm. Hur är det med liksom, medicinska behandlingar? Finns det några sådana?
Det är väldigt ovanligt att man ger medicin till barn för det här.
Ja.
Det man kan ge är ju antidepressiva som ju har en ångestlindrande effekt också.
Mm.
Och det kanske en del tonåringar, äldre tonåringar får. Men barn skulle jag säga att nej, då får man inte det. Utan då är det nog i första hand KBT.
Mm.
Och det är ju KBT är förstahandsbehandlingen. Så det tycker jag att man ska söka som det första behandlingsalternativet. Sen får man väl fundera om det av någon anledning inte fungerar som man vill. Om mediciner ska komplettera. Men KBT bör vara nummer ett.
Mm. Bra. Är det något mer som du vill? Har du något boktips? Har du någon?
Men jag hänvisar ju igen då till min bok Rädslor, ångest och nedstämdhet hos barn och unga. För där finns ett kapitel om paniksyndrom. Men det finns också ganska mycket generellt om ångest som också kan vara väldigt läsvärt om man är i det här. För att kunskap är verkligen en viktig grej i det här.
Mm. Super. Bra liv. Tack. Bra. Tack. Och tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna finns på Instagram och på Facebook.
Vad på heter Instagram vi? Heter vi barnpsykologerna_podd.
Bra.
Följ oss gärna, både där och på Facebook.
Vad heter vi på Facebook då?
Barnpsykologerna. Enkelt. Och sen kan man prenumerera i sin spelare så man inte missar något avsnitt. Vi hörs snart igen.
Bra. Hej då.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.